Vi träffar några nya arter i Västerhavet som ställer till det. Som den lilla klängmedusan som kan brännas och blåskrabban med sina randiga ben. Det här är Naturmorgon från den 18 oktober 2025. God morgon och välkomna till Naturmorgon i P1. Karin Gyllenklev heter jag här i studion i Stockholm på svenska östkusten. Även om jag inte ser mycket av den här från Radiohuset. Men tvärs över landet vid västkusten och Göteborg, där har vi Lisa Henkov den här morgonen. Och du har lite mer havskontakt, Lisa.
Ja, det hör jag. Men det här var väldigt mystiskt. Jag står och tittar på inloppet till Göteborg. Jag ser Hisingen med alla lyftkranar och alltihopa. Och det passerade just en stor båt. Den kom liksom bakom klippan här. Och då lyste hela båten. Och nu släckte den alla lamporna. Så nu ser jag bara som en mörk silhuett som glider fram. Innan såg jag precis allting på båten.
Jaha. Ja, ja men du... Det ska ju handla om invasiva arter i Västerhavet och hamninloppet där du är. Det är nästan lite som en portal eller en, vad ska man kalla det för dem?
Ja men så är det ju. Därför att invasiva arter, oj, nu lyfter det till en gräsänder här. Det är så mörkt men det är ändå så mycket ljus ju från byggnaderna på andra sidan på Hisingen där. Jo, för de kommer ju med människans hjälp. Det är det som är själva definitionen av invasiva eller främmande arter. Att de kommer med människans hjälp till en miljö som de inte riktigt är anpassade efter. Och det är därför jag har gått ut i vattnet här och ska leta tillsammans med Anna Dimming på Länsstyrelsen som försöker hålla koll på de invasiva arterna i havet. Och det kan man ju tycka är ganska omöjligt eftersom havet har ju inga gränser.
Precis, hur gör man då? Och invasiva, då är det alltså att de påverkar den biologiska mångfalden eller påverkar oss människor på något negativt sätt. Och vi ska höra mer om vilka arter det kan vara, vilka arter det är och hur de påverkar. Och om man kan göra någonting åt det under morgonen. Vad mer då? Jo, men vi ska strax till sötare vatten och bekanta oss med en pinne. Det är i alla fall vad Alice Arveskär, 7 år, först trodde att det var tills hon upptäckte att pinnen hade ben. Och så ska vi korsa Atlanten och besöka monarkfjärilar uppe i bergen i Mexiko där de samlas i miljoner, kanske till och med miljarder så här års.
På vägen upp hit så hade jag börjat möta de första fjärilarna.
De fladdrar ner några enstaka orangea fjärilar. Men vi har en bit upp till deras övervintringsställe.
I 7 timmen om monarkfjärilen som höst- och vårflyttar imponerande avstånd. Alltså vi pratar om flera tusentals kilometer. Vill du höra av dig till oss på redaktionen med dina funderingar, dina naturtankar eller bara hur din morgon är? Då är vår e-postadress naturmorgon@sverigesradio.se. Och vi finns också på sociala medier och där heter vi Naturmorgon. Och kikar man där så har vi lagt upp ett foto på en insekt som lever i sötvatten. Den ser ut som en smal brun pinne, 7 centimeter lång ungefär. Och så har den 4 trådsmala ben som sticker ner från mitten av kroppen. Och alltså det ser nästan ut som att den har en så här avlång smal näbb längst fram. Eller som en sån här hårnål i metall, om ni vet vad jag tänker på. Längst fram där i huvudändan. Och det är 7-åriga Alice Arveskär som hittade den här. Hon var med sin morfar och mormor, Kristina Sjöberg, för att ta upp båten i Herrestad i Värnamo.
Och då så följde jag mig ut på bryggan. Och då så såg jag något som rörde sig i vattnet. Och då sa mormor att det var bara en pinne. Och jag bara, men benen rör ju på sig. Och då så testade jag att ta upp den. Och då så tog hon bild och då så strök de vad det var. Och då så fick vi reda på att det var en vattenskorpion.
Ja, Kristina, det var ingen pinne.
Nej, det var inte det. För när jag titta lite nogare så hade den ju smala ben som rörde sig i vattnet.
Ja.
Och Alice, hon vågade ju ta upp denna, så jag höll henne i en armen och hon böjde sig ner och fick upp den med andra handen.
Hur såg det ut då, Alice, när du hade den här i handen?
Typ en lång spetsig rumpa och några jättekorta, rätt korta tänder och fyra smala ben.
Fyra smala ben. Jag har ju sett ett foto när du håller den här i din hand, tror jag att det är. Jag tror det är din hand på bilden.
Ja.
Det ser ju nästan ut som att den har en näbb där framme eller något. Det ser liksom väldigt lustigt ut där framme med två långa spröt.
Ja, varför har den så långa antenner?
Ja, precis. Vad är det för något? Det undrar man ju. Men ni tog reda på vad det var för något i alla fall.
Ja, vi kunde ju googla naturligtvis. Men skorpion, det väckte ju en stor nyfikenhet, för det tror man ju inte finns skorpioner i Sverige.
Ja, en någon sorts vattenskorpion som ser ut som en pinne och har lite konstiga spröt. Och den vågade du hålla i handen, Alice?
Ja.
Hur kändes det? Rörde den sig något?
Ja, cyklade.
Ja, den gjorde det. Ja, men jag har faktiskt
med... en sak den äter.
Ja.
Småfisk.
Äter den småfisk?
Ja.
Ja. Hittade ni den informationen när ni sökte på nätet?
Ja.
Ja, men du, ni undrade ju också hur vanliga vattenskorpioner är. Så jag har en expert med som kan jättemycket om såna här varelser. Hallå, Scarlett Springle.
Hejsan, hejsan.
Scarlett, du sitter ju med i Artdatabankens expertgrupp för halvvingar. Är vattenskorpioner, de är ju insekter, men är de insekter som kallas för halvvingar?
Ja, det är de. Tillsammans med många andra kändisinsekter som skräddare och så. De har gemensamt att de har en sugsnabel istället för käkar. Som jag var lite inne på därifrån. Mm. Så det är det som sticker ut därifrån.
Jag undrar varför den har så lång spetsig rumpa.
Ja, just det. Jo, de andas med rumpan. Så det är deras andningsrör. Och det är ju för att insekter är egentligen inte gjorda för att leva i vatten. Utan alla insekter som finns i vattnet måste ha någon form av liksom, hjälpmedel för att andas. För att få med sig syre och luft. Och de här har valt ha en lång snorkel, kan man säga. Som de sticker upp då.
Som är där bak.
Jajamän.
Ja.
Så när de behöver andas så sticker de upp den här lilla pinnen på rumpan. Sticker de upp den i ovanför vattenytan då, eller Scarlett?
Ja, det stämmer.
Men det... Är väl så att det finns två olika arter av vattenskorpioner i Sverige? Vilken är det här, Scarlett?
Jo, men det här är den som heter stavlik vattenskorpion, Ranatra linearis. Så den andra heter klodyvel. Och den ser ut som ett löv. Så den här ser ut som ett liksom, strå och lever i vattenväxter som ser ut ungefär så. Och sen så finns det då klodyvel som lever mer på botten.
Ja, för det stämmer ju, för den här låg ju vid ytan och så var det ju gräs eller ifrån botten som var vikta vid vattenytan. Så därför så, då låg den ju ut med de här gräsen, så då var det ju inte så lätt att se att det var ett djur.
Exakt, och det är det som är grejen för dem. Det är så de jagar, så att de är ju rovdjur då. Som ni redan har varit inne på. Och då sitter de stilla och väntar på att någonting gott ska passera.
Men är det så att de hade en sugsnabel? Suger de i sig fisken då? Eller hur går det till?
Ja, det är faktiskt en väldigt bra fråga. För det kan jag ju se. De har ju ingen mun de kan öppna på det sättet som vi har. Och därför så måste de ju kunna... liksom omforma då en insekt till en gegga, kan man säga, eller till en vätska. Så att genom sugsnabben så kan de spruta ut först en vätska som löser upp innehållet i bytet. Mm-hmm. Och sen så suger de tillbaka det, så att säga.
Men Alice nämnde ju också antenner, eller det här som var där framme.
Det är typ två pinnar.
Ja, längst fram vid huvudet som sticker rakt fram. Vad är det för någonting, Scarlett?
Det där är deras framben i fram. Och man kan se på bilden att de har som en plats där de kan böja på dem, eller på två ställen. De hugger tag i bytena med de här benen.
Men hur vanlig är denna i en småländsk insjö?
Ja, men alltså jag tror i många dammar och diken och liksom sjövika med vattenvegetation. Och just som är lite då stråliknande, alltså där är den ju vanlig. Och det handlar ju bara om att man behöver på något sätt bestämma sig för att leta efter dem. För de är ju så kamouflerade så det är väldigt svårt att upptäcka dem annars. Men hovar man liksom i vattenkanten så hittar man ganska ofta dem faktiskt.
Det får vi göra nästa gång, Alice. Ta en hov och kolla.
Absolut. Och tänk bara på en sak, och det är att man, om man håller dem i handen och råkar klämma på dem eller så kan de stickas. Eller bitas. Så då, alltså det är med sugsnabeln då. Och så att man ska vara lite ändå försiktig, för att då känns det ju ändå som när man blir stucken av en annan insekt.
Är de farliga?
Nej, farligt är det inte. Farligt är det absolut inte. Men det är ju inte trevligt om man blir stucken, tänker jag så. Men de är otroligt spännande att titta på.
Alice, du såg väl ögonen på den, eller?
Ja. Typ som små svarta bollar.
Ja, på pepparkorn nästan, eller hur?
Ja, just det.
De är jättesöta, tycker jag.
Ja. Är det något mer som du undrar, Alice? Eller känner du att du har fått svar på dina frågor om den här stavlika vattenskorpionen?
Jag undrar om det kan äta något mer.
Åh, ja. Vad var det? Du sa fiska, va? Men vad de äter i första hand är nog mygglarver och små grodyngel och andra insekter. Och är de riktigt små, för de här, den du har hittat, den är fullvuxen. Så den är så stor den kan bli. Det kan man se bland annat på just röret tillbaka, att det är ganska långt. Men om man hittar någon som är mindre, då äter de ju förstås också mindre saker. Vattendoppor eller annat som är väldigt litet som simmar omkring.
Tack så mycket för att ni hörde av er med både med frågor och de här fina bilderna som vi har lagt på vår hemsida.
Varsågod.
Tack. Och på våra sociala medier. Himla kul att få prata med er alla tre.
Ja, tack så mycket.
Tack.
Så mycket.
Hej då.
Hej då.
Vi hörde Scarlett Springle som sitter med i Artdatabankens expertgrupp för halvvingar, och Kristina Sjöberg och Alice Arveskär som alltså hade hittat en stavlik vattenskorpion. Vill du se hur den såg ut, då är adressen till vår hemsida www.sverigesradio.se/naturmorgon. Nu ska vi tillbaka, vi ska till Göteborg och nu låter det lite annorlunda, Lisa Henkov, än vad det lät sist vi hördes vid.
Ja, men nu har jag gått in här på Göteborgs marinbiologiska laboratorium som ligger i Nya Varvet i Göteborg. Och här är det faktiskt små krabbor som är i ett akvarium, och det måste ju rinna vatten för att de ska få frisk luft, höll jag på att säga, men för att de ska få syre hela tiden. Men vi ska gå till en liten bit ifrån den här pålet, för annars behöver alla gå på toa här mitt i alltihopa, och det hinner vi faktiskt inte med. För nu ska vi titta på krabbor. God morgon, Anna Dimming.
God morgon, Lisa.
Och Länsstyrelsen i Västra Götaland håller på med det här med invasiva arter.
Ja, jag samordnar arbetet med de akvatiska invasiva arterna i vårt län.
De som lever i vatten,
ja,
helt enkelt.
Precis.
Och bara för att det här inte skulle bli för mycket, för överväldigande, så har vi valt de som lever ändå till havs, alltså i havet.
Ja.
Och vi har en här, kan inte du presentera oss för den här lilla gynnaren?
Ja, det här är en asiatisk strandkrabba. Blåskrabba kallas den. Och vi har haft turen här nu hos det här labbet att den har precis umsatt skal här i natt. Så att vi kan hålla i ett skal som ser precis ut som den levande fast den då är bara ett skal.
Det är helt makalöst för den levande ligger här nere och håller på och mjuknar i skalet.
Ja, den är mjuk då innan den stelnar till och får sitt...
Ja, just det. Den ska bli hård.
Så att det är ju ganska lämpligt då, för de bits ju ganska hårt kan de göra. Så att det är ju bra att ha det här skalet att hålla i istället, kan man säga. Och det som man ser då, den här blåskrabban, första gången man hittade den sån här var faktiskt utanför Göteborgs hamn kan man säga, i Uckerö. Och det var en liten... krabbfiskande kille som hittade den och tyckte att den såg väldigt annorlunda ut från våra inhemska strandkrabbor. Och den har väldigt randiga ben som man kan se här. Du ser väldigt tydligt på de här randiga benen. Och sen har de ganska kraftiga klor. Och varför den heter blåskrabba är just för att den har den här hudblåsan då i klons innersta del.
Och jag känner lite på den nu. Ja, den känns mjuk. Ja. Såg du den? Den blev den blev lite punkterad.
Ja, det blir det eftersom den är också ett skal. Liksom,
och den
också
har fallit ihop helt där. Så den är inte hård.
Ja, det är den säkert, men nu är det ju skal här bara. Den håller ju bara i skalet. Liksom. Så det är lite blåsa.
Som en påse som du kan pilla på.
Precis, där. Och det är därför den heter blåskrabba. Men det är bara hannarna som har den här blåsan. Men det som är väldigt typiskt för när man ska jämföra den med en vanlig strandkrabba, och de har vi också här jämte, så vi kan ju se skillnaden.
Ja, just det. Vi går över till här.
Och då ser vi att vår vanliga inhemska strandkrabba, den inhemska vanliga, den har ju då liksom ett lite avsmalnad i baken och sen går den bredare fram. Och sen har den också 5 taggar på varje sida om ryggskölden.
Och den är faktiskt så att den, när du pekade på 5 taggar så är den väldigt på hugget där.
Ja, det
liksom
är den. Ja, men de vill försvara sig såklart. Nu har vi ju Björn då, Källström, som jobbar på det här labbet. Han har lagt in dem i små burkar här, så det är lite lättare för oss att hantera dem. Men de blir naturligtvis lite stressade när man har dem så här i små bunkar. Men det man kan se väldigt tydligt då, det är den här ryggskölden på penselkrabban. Det. Och det har även den andra, den asiatiska krabban.
Nu pratar vi blåskrabba.
Nu pratar vi blåskrabba, men det har även den... små prickiga penselkrabban som också är en av de här asiatiska nya invasivarterna då på vår kust. Så den är mer rundad, lite fyrkantig nu... om man säger, jämförtvis med våran strandkrabba.
Ja, och hur kom den till Öckerö?
Precis. Det finns ju de här invasivarterna som vi pratar om nu, eller främmande arterna. Alla främmande arter är ju inte invasiva. Och det man säger då, definitionen för en främmande art är just att man har tagit den antingen avsiktligt eller oavsiktligt från sitt naturliga utbredningsområde till ett nytt område. Och i det här fallet då så är spridningen oftast då med balastvatten, för nu pratar vi om havet. Och balastvatten är ju det här vattnet som stabiliserar fartygslast kan man säga.
Så de tar upp vatten lite här och där på sin tur?
Det kan nog variera hur lång turen är. Men om du lastar av någonstans så kan du få en annan vikt i båten eller en annan belastning på olika sätt. Och då får man fylla på liksom för att stabilisera. Och det är klart att fyller man då på vatten i på ett ställe och sen släpper ut det på ett nytt, så kan ju de här arterna då, om det är gynnsamma förhållanden.
Men det kan ju inte komma med stora krabbor i det där vattnet.
Nej, det gör det inte. Utan det är ju larver eller ägg och det här. I och för sig så kan vissa fullvuxna följa med, men då är det mest påsittande på skrov. Alltså det finns ju sådana arter som sitter fast. Och de kan ju naturligtvis komma som vuxna individer om man säger då. Men ofta så kommer de med larver. Och det finns ju en balastkonventionen heter, en internationell regel som säger att man ska ju rena det här balastvattnet då. Det är ganska nytt. Men det är klart att även om man renar det så finns det väldigt, väldigt mycket smått. Och är det så att en art då kommer hit på det sättet och den har gynnsamma förhållanden, så kan den då etablera sig och reproducera sig. Och här uppe i Norden har vi ju varit rätt förskonade under lång tid, för vi har haft ganska hårda och kalla vintrar. Och då har ju många av de här tillfälliga besökarna, de som har kommit hit och liksom släppts ut och kunnat, ja, de har ju inte överlevt vintrarna. Men nu vet vi ju med den här lilla temperaturökningen som vi har i och med klimatförändringar, så ser vi nu en väldigt ökning av många av de här arterna som förut kanske skulle dö av, men nu då kan etablera sig och reproducera sig hos oss.
Så om vi skulle gå ut här på stranden här borta, där jag stod alldeles nyss, vilken krabba skulle vi hitta, skulle du säga? Skulle vi hitta blåskrabba eller skulle vi hitta strandkrabba eller både och?
Ja,
eller?
Nu är vi ju lite långt in. Vi är ganska sutt här utanför också. De här trivs ju. De här trivs
det,
i för sig.
Älv rinner ju ut här och precis. Det är en himla massa sött
det är mycket vatten.
Vatten.
Så det ytliga vattnet är väldigt sött och det är, som är, kommer in, trycker in då. Liksom. Bottenvattnet är ofta salt då. Men de här är ju väldigt tåliga. De sägs att man ska, de klarar ju av väldigt mycket olika salthalter. För det är ju så, de här arterna som väl kommer till oss på detta sättet, det är de tåligaste såklart. De har varit med om värme, kyla, de har varit med i vattnet och de har varit med i söt, kanske mer sötvatten, mer saltvatten. Så att det är de mest tåliga som verkligen kommer hit.
Och vad blir problemet då? För att om de här, det ser ju inte så farligt ut ändå. De är, ser ju ganska lika ut.
Ja, visst gör de det. Och de är väldigt vackra, ska vi säga. Man får verkligen komma ihåg det. Att det är vi människor som har lett till detta. Och inte, det är inte deras fel. För ofta pratar man om främmande arter och man tycker att det är liksom hotfullt och så. Men det är vi människor som ställer till det, om man säger. Ja. Det som är problemet med många av de här invasiva arterna, det är ju just att de har en väldigt hög reproduktions hastighet.
Är det så med den här?
Vi det har det. Ja, och där just den här arten är ganska aggressiv. Alltså det är territoriell.
Den, liksom den håller revir?
Håller revir, precis.
Utefter strandkanten där
ja,
då?
Ja, precis. Mm. Och man tycker då att jag menar, våra strandkrabbar kan ju bli ganska mycket större än den blåskrabban till exempel. Men de lyckas ändå konkurrera ut våra. Delvis för att de blir många, men även att de är liksom territoriella då, att de liksom håller sitt revir och så. Och är ganska aggressiva. Och sen är det ju så, många av de arterna, de har inga naturliga fiender. Nej, när de kommer hit. Så att det är klart att de får ju föröka sig ordentligt.
Mm. Ja, och det där ska vi fortsätta. Vi ska fortsätta faktiskt att prata om, kanske inte krabbe, men vi ska gå vidare till annat. Men det var någon som hade hört av sig, Karin.
Jajamän.
Och krabbor också.
Ja, men Fredrik Seger skriver till oss just apropå nya och invasiva krabbarter. Han och 8-åriga sonen Hugo Seger har hittat flera stycken. Jag kan läsa vad han skriver här. I Ängelholm har vi under året hittat många blåskrabbor och penselkrabbor. I somras var vi ute en natt och såg när krabborna spred sina ägg synkroniserat uppe på stenarna. Nu senast under stormen Amy blev det lågvatten här och då passade vi på att kolla efter krabbor bland blåstången när vattnet var borta. Otroligt många penselkrabbor, 44 penselkrabbor och bara 3 strandkrabbor. Och då var penselkrabbor just en sån här främmande invasiv art som kan ställa till problem, eller Lisa?
Ja, de ska vara det, och det är faktiskt så att de finns i ett akvarium här också på labbet. Och är just nu ganska sömniga.
Ja, då är det. Lisa Henkow,
men,
ja.
Men de kan tydligen vara bråkiga.
Ja, de kan det. Du är ju på Göteborgs marinbiologiska laboratorium. Du är där med Anna Dimming, biolog och samordnare för invasiva arter på Länsstyrelsen Västra Götaland. Och vi kommer tillbaka till er om en stund. Det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1 som bland annat handlar om invasiva arter i Västerhavet som påverkar andra marina arter och ekosystem och även oss människor på ett negativt sätt. Mer om det längre fram. För nu är det dags att ta reda på vilka som blir veckans vinnare och föräras med en tranfanfar och Naturmorgonpriser. Så här lät förra veckans fråga. Kanske söker vi ett redskap för ett väsen som spricker i solsken? Nej, vi vill åt en art som börjar sitt liv i strömmande vatten men som några år senare både hovrar och hjular. Artnamnet inleds royalistiskt.
Ska hela ens gäng ut på en sväng och sätta sprätt på varje peng. Då finns det ingen som tar en.
Man är kung, nej, kung, kung, kung i baren. Ja, så går den hörni. Det är ju fortsättningen på Magnus Ugglas låt Kung för en dag. Här i en samba-version av Sylvia Vrethammar. Och arten vi sökte är kungstrollslända. 3 av er som svarat rätt och lottats fram som vinnare, det är Lars Gustafsson i Glanshammar som får en termos. Hilka Tallika i Skövde, du vinner en Naturmorgon-tygkasse och Ann Lindqvist i Nässjö, Naturmorgons tygmärke. Grattis! Lisa i Karlstad löste frågan så här. Något som blir sten i solen, det är ju troll. Och något som börjar i vatten som sen kan hovra i luften, det är ju såklart trollslända. Och Magnus Ugglas låt Kung i baren avslöjar att det är just kungstrollslända. Vilket jag lärde mig för inte så länge sedan i en av Sveriges största trollsländor. Som jag även hade turen att få skåda nära. Då den satte sig på en tomatplanta på min balkong i somras. Den satt där länge och solade sig i kvällssolen och jag kunde stå en lång stund och betrakta alla små fina detaljer. Trollsländor måste vara den absolut vackraste insekten i världen och jag blir alltid lika glad när jag ser dem. Det där med att jula då, det är det några av er som funderar på. Gör trollsländor det? Ja, men de gör ju det på sitt sätt. Margareta Yrlid i Märsta har förstått vad vi var ute efter där. Jula, jura, det gör trollsländor. Vid parningen kopplar hane och hona ihop sig som ett jul. Det är ju det där parningshjulet vi tänkte på som kan se ut, men kan ju se ut som ett hjärta, ett litet skevt hjärta. Kungstrollsländan är svart i botten med tunna gula ränder. Och efter att den julat framgångsrikt så lägger de sina ägg i stilla, strömmande vatten. I somras mötte vår reporter Jenny Berntsson Djurvall en hona som var mycket upptagen med sina bestyr.
Det är juli, en varm dag och jag vadar barfota i Vramsån i östra Skåne. Egentligen försöker jag få fina bilder av växten jättemöja. Den blommar med små vita blommor just nu. Vajar som ett stort trassligt grönt hår i strömmen. Men så hör jag det här. Jag tittar mig omkring, tittar in mot vassen och trädens nerböjda grenar. Det är en trollslända. Den är rätt stor. Kanske 10 centimeter mellan vingspetsarna. Och den flyger inte alls som vanligt utan den liksom står upp i luften och hoppar snabbt upp och ner, upp och ner. Den bryr sig inte om mig. Den verkar vara helt inne i sitt så jag kan gå ganska nära. Alldeles inne i åkanten där vattnet är grunt och vattnet är ganska stilla så doppar den här stora svartgula insekten sin bakkropp upp och ner i vattnet. Ja, ner i den sandiga botten alltså. Och det pågår länge. Och det verkar vara väldigt arbetsamt. Vingarna har en otrolig hastighet. Det är en kungstrollslända. Det är just så här som den här arten gör när den lägger ägg. Och miljön här är perfekt. Ett strömmande lite mindre vatten, skuggad av träd. Kroppen hos den vuxna insekten är 8 cm lång kanske. Den är slank, och den är svart och så har den gula som smala ringar runt om. Och stora gröna facettögon. Äggen kommer kläckas ganska snart och sen kommer undervattensfasen av trollsländans liv att börja. Allt eftersom den växer kommer den att byta hud.
Och här har vi då, nu plockar vi upp här den i handen. Ska kunna få ha den i skeden här istället så att den har lite vatten.
Det här är Sam Pettersson. Han är naturpedagog i Kristianstad vattenrike och bor här vid Vramsån. Och dagen efter att jag har sett kungstrollsländan lägga ägg i ån så träffas vi. Och han har då fyllt en vit balja med åvatten och hovat upp en del av det strömmade vattnets invånare. Och bland annat hittar vi trollsländenymfer där i baljan.
Nu ser den nästan död ut här. Den har krupit ihop och jag tror att den spelar död. Så den ska bli uppäten, liknar lite grann en pinne. Där. Men den här är ju 2,5 centimeter lång. Den här trollsindelarven. Så den har ju vuxit till sig en par, tre år här gissningsvis. Och de här kan ju leva i vattnet då som larv upp till 5 år. Kanske ännu längre uppe i norra Sverige där sommarna är korta. Så tar den här omvandlingen då från ägg, larv till färdig insekt ganska lång tid. Eller väldigt lång tid. Och då ömsar den hud och så växer den till sig. Och här kan vi se...
Det var som du sa att den försökte liksom lura oss att den inte var vid liv. Mm. Höll in sina 6 ben under sig.
Mm.
Så
precis.
Det är som en puppa. Men nu sträcker den på benen.
Nu har den vågat sig fram här igen och känner sig lite tryggare. Så nu ser vi alla 6 benen. Vi ser den har en avlång kropp, ett ganska stort huvud med jättestora ögon. Precis som den färdiga flygande trollsländan då. Vad det här är för arter, det kan jag inte säga, det vet jag inte. Men du ser här så börjar faktiskt vinganlagen synas. För det är ju så att här på sidan här, kanske lite svårt. Ja, den här har, skulle jag gissa, något år kvar, 1 eller 2 år kvar innan den är klar. Då kryper den upp på en vattenväxt, igelknopp till exempel. En bit upp i luften då. Och så öppnar det så här, spricker upp i ryggen, i nacken. Och utkryper då den här färdiga trollsländan. Och vecklar ut sina vingar. Jättekult är det. Och det är rätt ofta man kan se de här tomma skalen som sitter liksom på vattenväxterna här.
Jag har en gång fått se när det där händer att någon precis har suttit och så sitter. Det tar ju
det tar en bra
ganska
stund,
lång stund för vingarna är ihopknycklade och de måste pumpas ut. Det är som små vätska i näverna.
Ja, precis. Precis.
Det tar
precis
sin lilla stund.
En fjäril då, att det tar en sån stund. Så då är det ju väldigt... väldigt utsatt då givetvis. Så det är därför den gömmer sig inne bland vattenväxterna.
Men den är inte särskilt... Jo, det är kanske klart att den är utsatt i vattnet också. Fiskar annat. Men den är dessutom lite av ett rovdjur.
Ja, den är ju det. Den är definitivt ett rovdjur. Och det ser vi bland annat på att den har de här stora ögonen. Så den ser väldigt bra. Sen, det här ska man ju vara väldigt försiktig med. Och den är lite klurigt här. Men den har ju en fantastisk grej här.
Du drar försiktigt.
Försiktigt så drar jag den här. Den är ju underkäken här. Den ska vara väldigt försiktig. Den ligger dubbelvikt under huvudet där. Så blixtsnabbt så kan den fälla ut den här. Och så har den en liksom klor längst fram. Så den kan fånga småkryp då.
Tänk som att man själv hade ett jättestort underbäck. Exakt. Som man kunde vika in. Och sen så bara...
Precis. Så det här är ju riktigt liten alien då. Så den fångar ju små märlar och sländlarver och till och med små fiskyngel kan den fånga med. Sen är det ju rätt bra om man ska vara ett effektivt rovdjur så är det oftast rätt bra att vara snabb. Och den här verkar ju inte jättesnabb. Eller
nu lade vad säger du? Ut ur skeden, in i baljan.
Precis.
Den fortsätter låtsas att den inte har några ben.
Nej, precis. Vi får väl se här om den pignar till igen och det gör den alldeles säkert. Men... den kan ju gå fram sakta med sina 6 ben då, men den har också en specialitet om den snabbt vill komma fram, antingen fly undan en fisk som vill äta upp den eller om den vill jaga fatt i sitt byte. Och då tar den in vatten genom munnen, vattnet går genom hela kroppen, genom tarmarna, den passar på att ta upp syre, det är så den andas i vattnet där. Och sen så pressar den ut vattnet genom sin rumpa. Och det är som den har en jetmotor i rumpan. Den liksom fisar sig fram. Så den här borde heta vattenfis egentligen då.
Det är en annan organism.
Ja, precis. Det är ju det. Det är en finstock på riktigt, precis.
Det var jättetrevligt.
Ja, men det är ju det. Då kan man sitta hela dagen och bara förundras och fascineras och...
Det sa Sam Pettersson, naturpedagog vid Kristianstad vattenrike, som berättade om trollsländornas första fas i livet som vattenlevande nymfer med jetmotorer i baken. Och reporter, det var Jenny Berntsson Djurvall. Och det finns en film på våra sociala medier när kungstrollsländan lägger ägg och studsar som en hoppstylta upp och ner ur vattnet så där doink doink. Vill du titta på den så heter våra sociala mediekonton Naturmorgon. Det finns också bilder på några främmande invasiva arter som blivit bofasta på västkusten på sistone. Bland annat blåskrabban som vi har pratat om, men också klängmedusan som ser riktigt cool ut med sina smala tentakler. Lisa Henkov, är det den det ska handla om nu, klängmedusan?
Ja, det är det. Och jag ska faktiskt titta på en film av den nu som Björn Källström har laddat upp här på Göteborgs marinbiologiska laboratorium som han har filmat i akvariet. Och den ser ut lite som en, alltså tänk en sån här gammaldags Lucia-krona som är som ett kryss över huvudet och så runt en ring. Och så sätter man i stearinljus, det här vi pratar alltså urtiden, stearinljus. Och så ser den ut med själva kroppen, eller vad man ska säga. Man ser liksom inte kroppen, utan man ser bara den här Lucia-kronan. Och sen har den massor av långa pärlband av tentakler som den liksom, och så simmar den runt här. Det är något makalöst vackert ändå med hur den rör sig. Anna Dimming.
Ja, den är otroligt vacker. Och ofta så hittar man den då i ålgräsängar, för den klämmer sig fast där. Och den här arten, det är ju, när vi pratade om krabbor förut så pratade vi mer om de här invasiva arterna för att vi ser att de gör skada på ekosystemen. I det här fallet så har vi en art då som är främmande för oss, eller en ny art på västkusten, som har ökat ganska kraftigt i år bland annat. Men som man inte än vet om den har någon påverkan på ekosystemet. Däremot så vet vi att den har en påverkan på oss människor. För den nya arten, eller den nya sorten ska man säga, som kom 2018 då, en annan genotyp av arten, bränns väldigt, väldigt kraftigt.
Oj, har du känt av det någon gång?
Nej, men Björn, som vi, hans labb vi är i, han har känt av det. Han har testat hur det känns. Alltså jag tror att det gör väldigt ont.
Ja, det gör det. Han bekräftar det här. Och då är ju det medusa. Man måste liksom tänka manet också. Det är lite samma. Det är som en klocka liksom, ja, av gelé.
Ja, det kan man säga. Den ser ut som en liten manet. Men man får inte säga manet då, utan det är en liten medusa, en liten kropp.
Mm.
Och alla maneter är ju små meduser från början. Först så sitter de fast sittande på botten som små polyper. Och sen så knoppas de av då till meduser. Och det här är ju en liten medusa då.
Ja, vet du hur den kom hit?
Jag tror att det är samma sak som med många andra. Vi pratar ju om kustvatten nu och det är ju så här, obegränsade möjligheter för dem att spridas. Men i det här fallet också med barlastvatten som vi pratade om innan.
Ja. Och då är det ju så att det kan finnas olika sätt att vara invasiv på. Och då är det här att den kan skada människor.
Mm.
Och det är liksom ett sätt.
Ja.
Men sen finns det ju andra sätt också.
Jo, ja. Man pratar ju om lite olika saker då, hur en art blir invasiv. Och det handlar ju mycket om den har, för det första så har den ju en väldigt
den
hög...
Den kan sprida sig. Den liksom,
ja, den har väldigt hög...
Precis,
en hög invasionspotential kallar man det. Alltså den kan sprida sig, reproducera sig mycket fort.
Ja.
De är tåliga, de kan vara konkurrenskraftiga.
Ja.
De kan äta väldigt mycket. Alltså de har såna effekt som gör att det blir effekt på våra ekosystem. Ja. Sen har de ofta inte heller naturliga fiender såklart när de kommer hit.
Nej.
Som vi pratade om krabborna innan. Nu har vi haft dem så pass länge, sedan 2012, så det kanske finns de arterna som har börjat äta dem.
Ja.
Men i det här fallet då så är den ju, finns ju ingen som vi vet som äter den här.
Nej, och nu, den finns ju här i ett litet rör också, i vatten.
Mm.
Och titta där.
Den är inte stor, det är den
inte.
Nej,
den är ju som en liten fläck bara.
Mm.
Men man ser ändå de här armarna. Men jag tänker mig att en manet är liksom inte, det är inte det här köttiga som många är ute efter.
Nej, precis. Nej, men så är det ju. Ja. I andra länder så är det ju... havssköldpaddor som äter maneter till exempel.
Mm. Men det har vi ju inga här.
Nej, det har vi inte.
Nej, precis. Och sen finns det här med om de är ekonomiskt också. Kan,
absolut, alltså, det finns ju
där
olika...
Där finns det ju någonting också med den här invasiviteten.
Absolut.
Det kanske inte egentligen förstör för andra arter så mycket, men i det här ekonomiska...
Så kan det absolut vara.
Vad kan det vara för exempel?
Ja, man kan ju prata om, tidigare pratade man mycket om amerikanska hummen till exempel, när man hittade den på västkusten. Nu har vi inte haft rapporter sedan 2017 av den, så vi, det var ju en art som man var väldigt rädd för att den skulle bli invasiv på så sätt att den skulle kanske bli, reproducera sig ihop med våra inhemska europeiska humrarna och kunde bli sterila kanske eller ha parasiter med sig och skada på det sättet. Den effekten har vi inte sett. Men däremot då trodde man, tänkte man att hummerfisket på västkusten är ju heligt. Det är det verkligen. Ja. Det är som
älgjakten på land.
Precis, så, ja. Så är det ju. Och då var man väldigt orolig för det. Men det har vi inte sett. Och det är ju väldigt mycket det här att även om vi vet att en art kan vara väldigt invasiv. För man tittar ju på sannolikheten att den ska bli invasiv eller att den ska skada ekosystemet. Det är ju inte alltid det händer när den väl kommer till Sverige. För den kan vara väldigt i närliggande områden så kan den vara invasiv. Men inte, kanske inte har riktigt förutsättningarna här. Sen kan det vara tvärtom. Vi har arter som har kommit in som vi tänkt att de är nog ganska låg sannolikhet för att bli väldigt invasiva. Men som vi har sett att de har blivit invasiva. Så att det varierar och det är därför också vi behöver ett... Vi behöver ju övervaka detta på något sätt. I dagsläget har vi inget övervakningsprogram. Så att vi vet ju egentligen inte alltid hur de här arterna påverkar våra ekosystem.
Men det här med övervakning, det behöver man kanske inte ha någon special kompetens till egentligen. För ni har ju haft glädje av skolbarn när det gäller
absolut, men då pratar vi kanske lite mer medborgarforskning.
Ja.
Och det är jätteviktigt just när vi pratar om invasiva arter. För att hade vi inte haft det här skolprojektet som vi startade 2017 var väl första då.
Med skolbarn som fångar kramper.
Ja, då var det Björn och andra som jobbade med det här skolprojektet och jag själv också. Och då fortbildade man lärare och sen så var man ute i fält då. Och gjorde ungefär det som vi skulle gjort om vi kunde vara ute på alla platser. Och samlade in material på olika sätt. Och sen rapporterade in det då till rappen.nu. Och då går det per automatik in i en nationell databas så vi kunde se förändringen. Just med krabborna så var det här jättetydligt. Vi kunde se ökningen hur fort det gick just för att det var så många ute. Mm. Så det var en otroligt bra projekt för oss. Så det blev som en övervakning hur det såg ut ute.
Mm. Mm. Men det är inte samma sak som om man verkligen övervakar och håller koll. Och det finns, man håller inte koll i havet.
Ja, det finns ett övervakningsprogram nationellt, men det är bara några få stora hamnar. För de är ofta hotspots, det är ju där stora fartyg kommer in. Men nu, som vi har nu, när vi har lite varmare så kommer det ju även med strömmar. Det är inte bara via fartygen det kommer, det kommer även från Europa eller från Norge. Och vi har startat ett pilotprojekt kan man säga, där vi tittar då på e-DNA, miljö-DNA, det som arter släpper ifrån sig i vattnet på många olika ställen längs västkusten. Just för att se, kan vi hitta de här tidigt? För det är ju så att hittar man dem tidigt och kan göra någonting, då kanske vi kan, för det är väldigt svårt, vi har inga begränsningar i vattnet så den sprids sig fort. Däremot då, om vi låter dem etablera sig så blir det väldigt, väldigt dyrt i längden också om man ska bekämpa dem.
Mm. Så man kanske kan på något vis göra någonting åt det där. Men en sak som också gör att arter kan komma hit och ställa till det är väl att det är lite störda miljöer. Alltså hamnar är såna här miljöer där det hela tiden kommer fartyg och det virvlas upp vatten. Det kanske muddras och grejas och även ute i havet runt om precis egentligen överallt så är det ju påverkat av fiske och sånt som stör liksom också de naturliga ekosystemen både på botten och ute i vattenmassan. Så att det där är ju sånt som vi faktiskt kan återkomma till när vi ska gå ut nu och kolla vad som finns utomhus i form av, vi ska faktiskt fiska lite grann fast inte för att äta utan för att bara kolla.
Då får vi höra mer från er senare. Tack Lisa och Anna Dimming, biolog på Länsstyrelsen i Västra Götaland, som är vid Göteborgs marinbiologiska laboratorium. Vi har fått ett vykort. Lyssnaren Lars Stenum har satt ord på höstens ankomst och så här skriver han. Hösten smyger kring gläntan på tå, väntar och bidar sin tid. Älvorna slutat att i ringlekar gå, himlen är ljusblå och vid. Ängen har somnat, skogen är tyst, inte ett ljud man förnimmer. Humlan sin sista blåklocka kysst, dammen har iskristallskimmer. Björkbladen gulnar och faller glest, hastigt flög svalan sin kos. Snart viskar frosten i gräset hest, men än syns en nyponros. Inför vintern samlas miljontals monarkfjärilar i bergen i Mexiko. De övervintrar så tätt ihop att de klär in trädens stammar och grenar i en fjärilsskrud. När vårvärmen kommer färgas den blå himlen orange av monarkernas vingslag. Och en lång resa väntar. God morgon, det här är Naturmorgon i P1 med mig, Karin Gyllenklev. Och den här timmen ska vi till Mexiko och träffa en av världens mest imponerande flyttfjärilar.
Titta, nu börjar de flyga runt omkring oss. Man ser fler och fler.
Mm. De är som fjädrar, som svävar.
Monarkerna ska vi få höra om och hur de lyckas hitta rätt när de flyttar tusentals kilometer mellan Mexiko och Kanada. Vi ska också ner i svampfyllda pjäxor. Familjen Wikström på Frösön undrar varför deras alpina skodon är fyllda till bredden av svamp. Och Joakim Lindvall funderar på vilket livstempo han lever i när han knycker frukt från en snigel.
Jag såg nästan hur den putade med läpparna och hur den verkligen trånade efter äpplet som precis försvann framför munnen på den.
I veckans kråkvinkel ungefär 7:45. Och så har vi såklart en fältreporter med oss morgonen igenom. Lisa Henkov är i Göteborg vid Nya Varvet nära hamninloppet dit många främmande marina arter kommer in med fartyg på skrov eller i barlastvattnet. Och nu ska vi bekanta oss med den svartmunnade smörbulten, en fisk som upptäcktes för första gången i svenska vatten 2008 och som idag räknas som en invasiv art här, bland annat för att den skrämmer bort andra fiskar med sitt beteende. Är det den ni skulle ut och fiska, Lisa? Du sa att ni skulle fiska.
Ja, nu har vi gått ut på en isig brygga här vid hamninloppet. Och det är så vackert för att solen börjar ju gå upp. Så att det är en aprikosrand här bakom strand, vad ska man säga, bakom stadssiluetten när jag tittar in mot Göta älv som ju rinner ut här och möter Atlanten. Och så är det en rök som stiger upp från vattnet, så det är som det är helt stjärnklart och en liten månskära in, som precis snart är helt i nedan, men det är som ett moln som stiger upp över vattnet bakom några skolfartyg med fina master som ligger precis här på bryggan, så att det är väldigt läckert faktiskt. Med morgonstämningen. Men visst, vi skulle ju fiska och vi har burar ute. För att den svartmunnade smörbulten är ju en av de här fiskarna som har kommit med barlastvatten. Det kommer båtar här hela tiden och man hör till och med liksom ett civilisationsvrål från alla hamnarna här som ligger på andra sidan, på Hisingen som är på andra sidan vattnet här. För nu står vi i Nya Varvet.
Precis.
På en brygga. Och Anna Dimming som är samordnare för invasiva arter på Länsstyrelsen här i Västra Götaland. Vi tror att vi kanske kommer få upp en svartmunnad smörbult. Ska vi dra upp en bur?
Vi ska dra upp en bur. Men innan vi drar upp den så tänkte jag bara berätta om den svartmunnad smörbulten lite kort.
Ja.
Den kommer ju då från Ponto Caspiska området nere i Europa. Och som vi sa förut så finns det ju vissa arter då som klassificeras som invasiva. Och den här arten är då inte klassad i EU om man säger då som en invasiv art. För vi har en lista vi får från EU som vi ska förhålla oss till som är reglerade och förbjudna att hantera då på olika sätt. Men just svartmunnad smörbult den kommer ju då från Ponto Caspiska området som är i Europa och därför finns den inte med. Men för oss är den då invasiv.
Men nu ska vi dra upp och se om den finns. Vi har hört om mycket från Östersjön för den tål ju det här. För nu är det ju så att sötvattnet kommer. Du drar en lina här.
Drar vi
så att vattnet kommer från Göta älv och möter. Ska vi se när buren. Där kommer buren.
Det är så att de första som hittades här på västkusten. För den finns ju rikligt på ostkusten.
Nu kommer buren här.
Det var just i närheten här faktiskt. Här ska vi se. Nu har vi fått upp
en bur. Och det är jättemycket i buren.
Ja, men det är bara våra inhemska strandkrabbar. Jag tror inte vi ser ingenting annat här.
Det är strandkrabbar, nu måste vi lyssna på dem. Mm. Oerhört många strandkrabbor.
Ja, väldigt många.
Men du, strandkrabban, kan vi inte ta tag i den lite? För att den har ju spritt sig till andra delar av världen.
Precis, och det är ju intressant också. För ofta så tänker man, ja, vi får så många arter hit som kan bli invasiva. Alltså med fartyg och så. Men fartygen transporteras ju över hela havet. Alltså överallt.
Ja.
Till andra länder från oss också. Och i Kanada så har de ett jätteproblem med just vår inhemska strandkrabba. Där har de till och med gjort kokböcker. European Green Crab, som de då försöker få, samma som vi bekämpar då våran blåskrabba och de andra invasiva arterna
som har kommit från Asien.
Precis,
och
ja, ja. Eller då svartmedlens smörböss som kom från Europa, så håller de på att kämpa med våran lilla inhemska gulliga strandkrabba. Så att vi är duktiga, vi människor, på att transportera saker, och det har ju ökat med åren också. Transporterna ökar ju hela tiden över haven, och på så sätt så sprids ju också arterna.
Men här var ingen svartmunnad smörbult.
Nej.
Och om det var det, så kan den tyvärr ha mött sin sista stund med de här strandkrabborna i buren. Men ska vi släppa ut dem?
Och det kan vi göra.
Vi gör det faktiskt. Vet du hur man gör?
Ja, eller så har vi, eller också så låter vi den vara tills vidare.
Vi låter den vara tills vidare.
Vi kan kika, så kanske vi får in någon senare här idag.
Ja, det är... Där fick den åka tillbaka, för det är ändå inte roligt. Men det här med naturliga fiender, det är ju någonting som är lite spännande. För att då, den svartmunnade smörbulten, den är ju känd från Östersjön. För där trivs den, för att den tål liksom när det inte är så mycket salt.
Ja, den är...
Eller vilka, så jag tänker... Nu tänker jag inte naturliga fiender, utan vi kan komma in på naturliga barriärer.
Precis.
För tidigare så nämnde du att det här med att vi har en vinter som blir tillräckligt kall.
Ja.
Det har gjort att många arter som har kommit hit, de har dött på vintern. Så vi har inte fått det här att de har kunnat överleva här.
Precis.
Men för den svartmunnade smörbulten... Så är det något annat som begränsar den, va?
Precis. Vi visste ju heller inte när den började etablera sig här hos oss i Göteborgs skärgård, om den skulle, hur mycket den skulle sprida sig. Vi har en jätteduktig forskare på Göteborgs universitet, Leon Gren. Han har jobbat samarbetat med oss. Han forskar om den här arten. Och han har då sett väldigt nya resultat här precis. Att den är begränsad av salthalten faktiskt. Och vi vet ju att den här arten klarar både sutt och salt. Men det verkar som att de här förhållandena vi har är lite för salta utanför Göteborgsområdet, där Göta älv då rinner ut. Det är mycket sött vatten som kommer ut här. Så det är ju lite mer bräckt vatten som den verkar trivas i. Så vi har inventerat den i flera år och sett att den har inte kommit så mycket längre upp än Marstrand, lite längre upp på flera år då. Så den har inte utökat sitt område. Men det är också så att då tänker man så här, ja men vad skönt, då håller den sig. Men å andra sidan, vi vet att många av de här arterna är väldigt anpassningsbara. De kan liksom förändras efterhand, det vet vi. Och vi vet också att vårt klimat håller ju på att förändras. Så att vad händer om några år då, när det blir ytterligare lite varmare, då kanske den exploderar här. Det vet vi inte. Och vi vet också att i och med klimatförändringen så har vi ju lite mer regn. Vi har ganska mycket mer regn. Vi får utsötat vatten. Och det blir ju lite, kanske lite mer sötare med under hand liksom. Ju mer varmare vi får också. Och det gör ju att de här arterna skulle kunna explodera. Och då vill man ju gärna göra någonting nu. När vi vet att vi har en begränsat område där de finns. Så det är ju någonting vi diskuterar. Hur skulle vi kunna göra det?
Ja, och det är ju också så att man, när man står här och tittar. Man vet att här kommer Göta älv. Och där, när den rinner ut, jag vänder mig åt vänster, där är lyftkranarna och Atlanten tar vid.
Kattegat, får vi nog säga.
Ja, ja, Kattegat, okej. Okay.
Precis.
Och sen går det ju vidare liksom, ja. Runt hela jorden nästan. Mm. Så att det här är ju ett arbete som måste vara ganska speciellt att försöka, just därför att havet har ju inga gränser. Men man kan, om man har tur, få lite hjälp av naturliga fiender också. Och det kommer vi tillbaka till när vi går bort till stranden här borta.
Då hörs vi om en liten stund av Lisa Henkov som är i Göteborg vid Nya Varvet tillsammans med Anna Dimming, biolog och samordnare för invasiva arter på Länsstyrelsen Västra Götaland. Det är höst. Vintern närmar sig. Dags att ställa undan sandalerna. Jag gjorde det faktiskt för bara några dagar sedan. Och leta rätt på de varmare kläderna. Hemma hos Jörgen Wikström på Frösön i Jämtland så hade 7 par skidpjäxor fått flytta ut ur lägenheten i somras för att ge plats åt sambons födelsedagsfest. Men förra veckan var det dags att hämta hem dem igen från sommarstugans uthus där de stått. Och då upptäckte han att pjäxorna var fulla med svamp. God morgon, Jörgen!
Ja, men god morgon. God morgon.
Ja, men du, berätta, vilken syn det här måste ha varit.
Ja, men verkligen. Nej, men det var otroligt säräget. Det var ju fyllt med en... Alla dessa pjäxor var ju fyllda med någon slags skivling.
Ja.
Och det var från tårna och ända upp i pjäxskaften. Och det var även i ganska höga pjäxor som jag och Cecilia har, så här randonnépjäxor som för övrigt är väldigt, väldigt dyra, så var det fyllt liksom ändå upp, och vi kunde inte liksom förstå vad det här, hur det här kom sig. Och vissa, man kunde också säga att det var en del nypon i den här svampsmeten.
Oj, men vad tänkte du först? Alltså, tänkte du att det var något som hade växt där, eller hur gick tankarna till att börja med?
Först var nog tanken att ja, på något konstigt sätt, att kan det ha vuxit till svampar naturligt ur innerskorna, någon slags mystisk svamptillväxt.
Ja.
Ja, så att säga, naturligt, att ingenting har lagt det där, men jag hittade först i ett par längdskor, och sen Cecilia tittade vidare, och då var det precis alla pjäxor. Och när vi tog små pinnar och försökte gröpa ur det där, och då visade sig att det här slemmet, eller var liksom som en deg av svamp och nypon, föll ur ändå ganska lätt.
Ja.
Fast man fick hålla på faktiskt rätt länge med varje pjäxa. Så det kändes inte som att det hade kommit invärtes från innerskon, om man säger så.
Någon har varit där och fyllt era pjäxor helt enkelt. Har ni någon misstänkt?
Ja, men alltså, vi har ju gjort som man gör. Man går ut på nätet och tittar där. Men inga exempel på just det här, någon som har fyllt skor. Men det vi tänker väl... Ja, viss ledning är det väl att det skrivs om ekorrar som kan hålla på och samla inför vintern. Och det är klart att en pjäxa av det här slaget... så tänker man väl kanske att det är en ganska bra plats att samla. Det är skyddat och sådär.
Ja,
man kan nästan föreställa sig det.
Ja, ekorre. Jag vet att ni också funderade på skogsmus eller kanske lavskrika.
Ja, men precis. Att det skulle kunna vara så. Men ja, det är gåtfullt, verkligen.
Ja, bara innan jag kommer till min utredning här, för jag har gjort lite detektivarbete. Är det så att ni tömde pjäxorna och har sanerat dem nu, eller har ni låtit svampsamlingen vara kvar?
Nej, vi tömde ut all svamp där och var väldigt upprivna, kan jag säga. För det här är inga billiga grejer, de här pjäxorna. Och vi fick väl till, det var väl totalt som en halv 10-liters hink med svamp, kan man säga. Så det var rätt mycket svamp.
5 liter då, ungefär.
Ja. Ungefär något sånt. Ja. Och de är sanerade nu och tvättade efter alla konstens regler, de här skorna.
Ja, men du, Jörgen, om vi börjar i fågeländen ändå med lavskrika, eller om det kan vara någon annan fågelart som har samlat svamp och nypon i era pjäxor. Då hörde jag av mig till Susanne Åkesson vid Lunds universitet, som är professor i zoekologi, väldigt fågelkunnig. Hon trodde inte att det var någon fågel, men hon tänker att både ekorre och skogsmus är starka kandidater. Och med tanke på platsen så lutade hon åt skogsmus. Och då har jag gått vidare på det spåret. Jag ringde upp biologen och smådäggdjursexperten Jeroen van der Kooij. Så stanna kvar, så lyssnar vi här på vad han sa.
Det høres veldig ut som en skogsmus. De er jätteflinke til å samle alt mulig i sko.
I skor, just.
Ja. Jeg har også hittet masse valnøtter i skoene mine her i kjelleren. Også har jeg hørt mange folk berette om tilsvarende observasjoner på sine hytter. Og det kan være solrosfrøen eller hasselnøtter eller ekolone. Og mange liter, noen ganger er det opp til 5 eller 6 liter med frøen.
Oj, men vilket jobb!
Ja, det er det de gjør om natta, mens vi sover så går de fram og åter og hele tiden.
Men de här pjäxorna var ju fulla av svamp. Är det något som skogsmöss äter?
Ja, de äter svamp. Jag har inte hört att de samlar svamp, men det gör de helt säkert. Men så det var nytt för mig, men det var ju också nypon där, var det inte det?
Jo.
Och det är ju typisk skogsmöss också samla på nypon. Så jeg tenker at det er mest sannolikt at det er skogsmus som har gjort det.
Men den her familien med pjäxorna, de hadde ställt pjäxorna på et bord. For de tenkte at de skulle vara lite skyddade til eksempel från möss. Kan skogsmus ta sig upp för bord?
Og de er jätteflinke til å klatre. Så det er ingen problem alls. Alltså också i skogen så klatrar skogsmus 8, 10, 15 meter högt upp i träden.
Okej. Men är det då skogsmössens vinterförråd det här som de ska ha för att klara av vintern?
Jo, exakt.
Hur kommer det gå för de här skogsmössen då i sådant fall nu när Jörgen har tagit sina pjäxor som var fulla med vinterförrådet?
Nej, kanske det måste börja från starten. Eller så uppsöker de andra platser och kanske det går inte bra med den skogsmussen. Eller om den hittar många frö så kan det gå bra ändå. Det verkar som det är ganska mycket skogsmus nå i terrenget. Så det är förmodligen väldigt bra med frön.
Ja, du har sett mycket skogsmus.
Ja. En annan ting är ju att svamp är ju inte så gott att lagra över vintern. Så oavsett så vill en skogsmus ha problem med att spise svampen i framöver.
Ja. Alltså den där insamlade svampen, att den hade nog ändå inte hållit.
Nej, exakt.
Nej, då gör det kanske inte så mycket att svampförrådet försvann.
Nej.
Ja, men du, då just det här att samla i skor, eller pjäxor i det här fallet, det verkar vara ett skogsmusbeteende. De äter svamp, de är bra på att samla nypon. Då är det ganska mycket som talar för att det kanske är skogsmöss. Men ett annat förslag som den här lyssnaren funderade på, det var om det kan vara ekorrar. Vad tror du om det?
Ja, alltså ekorr samlar på svamp. Men ofta så hänger ekorrar svampen i grenar i träet. Och inte i ett hyllrum. Och ekorrar samlar inte på nypon eftersom jag vet. Så jag tänker nog det är skogsmus och inte ekorrar.
Det sa Geron van der Koy, smådäggdjursexpert, att visst äter ekorrar gärna svamp, men då brukar de hänga dem i träd, svamparna, och så brukar de ha mer småförråd och inte så stora förråd. Du Jörgen, jag tror faktiskt vi landar i att det här är verket av en väldigt duktig liten skogsmus.
Ja men ja, det är ju imponerande. Ett otroligt jobb alltså, verkligen.
Ja. Ja, och det gjorde kanske inte så mycket att ni tog vinterförrådet, för svamp skulle inte hålla så väl ändå.
Nej, men det känns bra faktiskt att få höra det. För det, efteråt så kände man ju att vad händer när den här, vad det nu är, kommer till sitt förråd. Så det känns väl ganska bra att den där svampen skulle nog ändå ha förstörts.
Ja, Men då är ju ni då lite laddade för skidsäsongen, och jag tänker att nu lär ju ni tänka på svamp varje gång ni ska åka skidor.
Ja, otroligt alltså. Ja.
Ja, stort, stort tack för att du hörde av dig.
Ja, men tack själv. Jättebra. Tack så mycket.
Ha det bra. Hej, hej.
Detsamma. Hej.
Vill du också höra av dig till oss som lyssnaren Jörgen Wikström gjorde med en fråga eller bara tankar kring morgonens innehåll för den delen, går det jättebra att mejla till naturmorgon@sverigesradio.se. Ja, det är ju hög tid. Det är ju hög tid att bygga på matförråd inför vintern och tid för höstflytt om man är en art som ägnar sig åt det. Och nu ska vi få träffa en rekordflyttare, monarken. En exotisk fjäril, stiligt orangebrun med svarta ribbor på vingarna, och den mörka kroppen är som strödd med vita prickar. I Sverige har den bara observerats 2 gånger enligt Artfakta. Det var 1997 när det var en ovanligt varm sommar. Desto fler monarker kan man möta på andra sidan Atlanten. Så här års beger sig den nordamerikanska populationen till sina övervintringsområden, bland annat till centrala Mexiko. Där i bergen på 3000 meters höjd samlas de i miljontals, kanske till och med miljarder fjärilar. Och de övervintrar så tätt att stammar och grenar på träden knappt syns. Och när våren kommer väntar den i naturen helt unika resan där de i spannet av 4-5 generationer flyger tusentals kilometer mellan Mexiko och Nordamerika. I våras vandrade frilansjournalisterna Irma Eneroth och Lasse Edfast upp i bergen strax söder om den mexikanska staden Michoacán för att se när monarkerna, eller solens flickvän som de kallas av lokalbefolkningen, vaknade.
Så där, nu är vi på väg upp för det här berget. 3000 meters höjd, och det känns lite grann.
Och här, precis när vi liksom kom över 3000 meters höjd, så har klimatet ändrats. Så, nu är det fullt ut av tallträd runt omkring oss.
Så vi är alltså i Rosario, ett av 3 områden i centrala Mexiko där monarkfjärilarna övervintrar. Och just, jag har förstått att det är viktigt att det är just över 3000 meter.
Ja, precis. För att här uppe finns det här trädet som monarkfjärilarna trivs i. Och vi har liksom på vägen upp hit så det börjat möta de första fjärilarna.
De fladdrar ner några enstaka orangea fjärilar. Men vi har en bit upp till deras övervintringsställe.
Nu så har vi stannat till här vid ett liksom knallgult träd. Som är, det är bara kryllar av de här fjärilarna. Och
titta, nu börjar de flyga runt omkring oss. Man ser fler och fler.
Mm. De är som fjädrar, som svävar.
Och de är stora. De är en decimeter. De har ett decimeter stort vingspann.
Men de är intensivt orange med svart kontur. Så de är väldigt så här, i ögonfallande.
Om man tänker på en nässelfjäril, en svensk nässelfjäril, så är man liksom inte så långt ifrån. Förutom att de här har inte de här blå prickarna och inte heller de gula inslagen. Men de är, man kanske går åt rätt håll i tanken.
Intensivt orange, intensivt svart och sen vita prickar som liksom ringar in vingen.
Para ellos verlas a la altura del sol, pues era como ese sentido mágico.
Wow. Nu bara seglade ut fler och fler av de här orangea fjärilarna mot den här klarblå himlen. Det är verkligen magiskt.
La Novia del Sol.
Ja, vår guide här berättade precis att ursprungsbefolkningen kallar också fjärilarna för solens flickvän.
Och de börjar flyga nu när solen börjar gå upp, har jag förstått som.
En este caso es geográficamente es donde prevalece el oyamel, que se desarrolla más de 3000 metros sobre el nivel del mar.
Det är just det här oyamel-trädet, ett tallträd som för en svensk ser ut lite som en gran, väldigt höga granar. Och det här området är fullt av dem, och det är det som gör att fjärilarna trivs.
Att vandra här på Fjärilsberget i centrala Mexiko är som sagt magiskt. Men här finns också ett rent biologiskt mysterium. Varje år genomför monarkfjärilen en resa hela vägen upp till norra delen av Nordamerika och sen tillbaka igen. Men ingen fjäril kan ensam flyga så långt, utan resan genomförs av 4-5 generationer fjärilar. 3-4 generationer flyger upp till norra USA eller Kanada, och sen flyger en generation hela vägen tillbaka. Så hur kan en fjäril hitta till en plats där dens gammel mormor en gång föddes?
Men det här är ju enigmat då. Det här är mysteriet som man inte helt har förstått sig på.
Nej, ingen vet. Vetenskapen har ännu inte listat ut ett riktigt bra svar. Men det finns några ledtrådar. Först och främst använder monarken en slags solkompass. Den kombinerar solens position med en slags inre biologisk klocka för att hålla rätt riktning när de flyger. Även när solen rör sig över himlen. De dagar som det är molnigt använder monarkerna istället en slags magnetkompass inbyggd i sina antenner. Den här kompassen är, intressant nog, beroende av ultraviolett ljus. Och som tur är passerar UV-ljus genom moln. Så långt inga konstigheter. Forskarna vet alltså hur fjärilarna håller koll på vad som är nord och syd. Men hur vet de vart de ska? Vad är deras pin på kartan? Här spelar solkompassen en roll. Den pekar inte bara ut norr, utan berättar även hur långt norr fjärilen är. Monarkerna kan alltså avgöra på vilken latitud de befinner sig. Men samtidigt har experiment visat att de inte vet på vilken longitud, alltså hur långt till väst eller öst de är. Så de kan alltså inte ha en slags prick på en karta att röra sig mot. Istället så verkar de ha inbyggda orienteringsinstinkter i sitt DNA. En sån skulle kunna vara att när de kommer till en bergskedja så ska de följa bergskedjan. På så sätt kommer fjärilar som flyger söderut att följa Rocky Mountains, Appalacherna och andra kedjor ner mot Mexiko. Och i Mexiko få andra ledtrådar till vad de ska. Exempelvis skulle det kunna vara ett slags kemiskt doftspår som de där gammel mormödrarna lämnade efter sig på sin resa norrut. Ungefär så, även om det alltså är mycket vi fortfarande inte vet.
Alltså alla de här sakerna som man vet i vetenskapen, eller liksom man har tagit fram i vetenskapen om de här fjällarna, är teorier. Alltså, för det är lite av ett mysterium.
Vi fortsätter uppåt, solen är på väg upp, och med den så börjar monarkerna flyga. Det blir flera av dem som singlar ner över oss här. Det är nästan omöjligt att beskriva hur mycket fjärilar det är här. Man har aldrig sett så här många djur. När vi såg en sån här koloni liksom explodera här inne bland granarna eller tallarna, så tänkte jag på när man ser stora fågelflockar. När kråkor flyger sig i formationer som man kan se ibland. Den känslan var det lite grann. Eller möjligtvis att vi står i en fjärilstack, precis som en myrstack kan krylla, så kryllar det fjärilar här. Det är nästan att granarna är mer orangea än vad de är gröna.
Och det är alltså för att de har vecklat ut sina vingar för att fånga värmen från solen.
Mm. Och himlen är mer orange än den är blå. För att det flyger tusentals och åter tusentals fjärilar.
Så vad vi väntar på just här?
Men alltså, när solen når fjärilarna, det är liksom deras cue för att flyga. Så då kan det bli en sån enorm liksom explosion av att alla lyfter från kolonin samtidigt. Så att vi står alla med blickar riktade mot de här klasarna. Några är i skuggan och några har precis liksom börjat nås av solen. Klockan är strax efter 12 på dagen. Och nu står alla och väntar med spänning på att de ska lyfta. Det är faktiskt helt... Det är helt makalöst.
Si estuviéramos en total silencio, pudiéramos imaginar ese aleteo como si fuera un susurro, una voz que nos habla.
Han säger att vi kan föreställa oss vingslagen från alla de här fjärilarna som, om vi hade varit tysta, nu står vi här i en liten folksamling. Men om vi hade varit tysta så hade vi kunnat höra vingslagen som en tyst viskning från skogen. Vi ska se om vi kan hitta ett tyst ställe där vi kan få uppleva det.
Vad är det vi hör och ser?
Alltså, vi har stannat här på kanten av stigen för att på riktigt nära håll beskåda befruktningsmomentet. En älskog helt enkelt. Och det här är liksom det sista den här hanfjärilen gör i sitt liv. Nu flyger de. Nu flyger de iväg. Och en honan kommer ju flyga vidare då och lägga sina ägg ungefär vid gränsen till USA. Och då har hon ungefär 10 000 befruktade ägg. Men det är bara ungefär en tiondel som överlever. Som kommer bli till fjärilar sen då.
Så den här hanen, han har liksom övervintrat hela vintern i de här stora klungorna i granarna runt omkring oss. För det här ögonblicket egentligen. Och sen är han är klar.
Han är klar. Och hon tar sina befruktade ägg och flyger vidare norrut. Men så det är väl därför, det är därför vi också ser här längs med vägen flera döda hanfjärilar. Nu plockade våran guide. Nu plockar han upp. Vi ska gå till en liten tystare plats där vi kan prata i lugn och ro. Så kan vi kolla på fjärilen sen. Nu ska vi se här.
Mm.
Här ser man de punkterna mycket tydligare.
Macho.
Och det är en hane då. Det är lite som en... Samtidigt som det är den mest livfulla platsen för fjärilar som man kan föreställa sig, så är också marken lite av en kyrkogård. Men alla de här skeletten är ju hanskelett då. Som har fullföljt sin gärning.
När man tar i den här så är den alldeles torr. Den är som spröd trots att den alldeles nyss flög och levde.
Den torkar liksom ut efter att den har dött. Och man märker, alltså det är så speciellt. Den är så extremt
permeable.
Skör. Och det är svårt att föreställa sig att den här lilla spröda vingen som man har i sin hand, som liksom ryms på...
Den är en handflata stor ungefär.
Ja, ryms på ens handflata. Har rest hela vägen från Kanada ner hit till Mexiko.
Vi hörde fjärilsentusiasten Esteban Garcia Pereba och reportrar i Mexiko var Irma Eneroth och Lasse Edfast. Det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1 och vi ska en sista gång för idag återvända till Nya Varvet i Göteborg och reporter Lisa Henkov som kikar närmare på några invasiva arter i vattnet vid västkusten den här morgonen. Vi har fått ett mejl, Lisa, apropå invasiva arter. Det är lyssnaren Marie Landegren som skriver om Stilla havsostron. Hon skriver så här: de finns nästan överallt på Bohuskusten eftersom de verkar trivas på grundare vatten och har väldigt ojämna och vassa skal. Är det lätt att göra sig illa på dem när man badar?
Ja, men det är ju det. Det kan ju vara så många upptäcker de där Stilla havsostronen att man kliver på dem och faktiskt kan skära sig lite grann. Och jag går ut lite i vattnet nu. Det har blivit så här makalöst vackert här. Så jag måste beskriva det lite grann. För det ligger en lätt dimma över vattnet. Eller bara liksom nästan ett dis som man knappt anar. Och så är det spegelblankt. Och så står det lyftkranar på rad. Stora båtar. Det är en röd stor båt som går ute mer till havs, Kattegat, och det är en lite mindre båt, svartvit, som kommer intuffande här. Och den röda båten, den glider långsamt bakom Älvsborgs nya fästning, där det också passerar några gäss framför i en liten flock som flyger. Så morgonen artar sig och vi är intill nu de röda klipporna och på en liten sandstrand här. Och vi ska ju nu gå in på det här med Stilla havsostron. Mm. Är det här ett... Nu,
det stämmer bra.
Här ligger ett skal. Vi går ut lite. Ja, du kanske inte... Jag har ju stövlar.
Ja, men de här är vattentesta, så det går bra.
Jag plockar upp det här.
Ja, precis.
Här var ett skal. Ett skal på
en Stilla havsostron. Och den kan man ju då... När vi pratat innan så har vi sagt att det finns främmande invasiva arter. Och det här är ju en invasiv art, men... Den har inte definitionen att den har kommit med balastvatten, utan den här faktiskt sprider sig då från Europa. Man tog ju över Stilla havsostronen på 60-talet från Asien till Europa för att just odla dem, för de blir mycket större än våra, de platta ostronen som vi har här då. Och sen så har de då spridit sig upp till oss. Och nu finns de längs hela västkusten i enorma mängder. Man säger att 65% ungefär av all bivalvbiomassa, alltså all musselbiomassa, är just den här Stilla havsostronet.
Och biomassa, då är det typ om man skulle väga alltihopa.
Precis, precis. Stämmer bra.
Så är 65% av all vikt av musslor är alltså den här främmande då. Och... vi har ju pratat om invasiva arter också. Mm. Är den här då invasiv?
Den här är invasiv, precis. Och det är just för att den har spridit sig så fort och så mycket. Och en vuxen individ kan släppa 1 miljard ägg. Så att det är klart att de kan ju bli många. Och sen är det så att vi har ju en äldre fiskerilagstiftning. Och i den så står det då att man inte får plocka ostron. Det står ju inte då inhemska ostron, utan det står bara ostron. Och därför så är ju denna reglerad fortfarande. Den håller på att ses över den här lagen, men ja, det finns ju inga, har inte funnits så mycket möjligheter att hantera den, kan man säga.
Nej, utan den har spritt sig. Och det är också lite speciellt för vårt inhemska ostron, det platta ostronet, det finns på lite djupare vatten. Men det här Stilla havsostronet, det växer närmare...
De kan också växa lite längre ner, ska jag säga. För det har vi ju märkt att de kan ju också vara på så sätt att de kan bli liksom ett rev. Skalen av Stilla havsostron kan ju även våra platta ostron sätta sig på. Så att det kan ju vara sådana saker. Det kallas biogena rev när det blir liksom ett rev till något annat. Så det är ju positivt i den märkelsen. Men just att de sitter väldigt ytligt. Och många pratar ju om det. Att ja, vi ser inga blåmusslor, vi ser bara Stilla havsostron. Och länge trodde man ju då att kanske att det var Stilla havsostron som hade konkurrerat ut blåmusslan.
Att det var för att den kom, precis, som man inte såg blåmusslor längre.
Men däremot så har man ju nya forskningsresultat som säger att det är ju egentligen på grund av att det har blivit lite varmare och lite sötare längst in där de brukar sättla då, alltså de sätter sig ner. De är ju också larver och sen så sätter de sig ner när de får gynnsamma förhållanden. Och det är det inte längre längst in då. För vi har ju ökat, som vi sa förut, klimatförändringarna ger ju mer regn, vi har lite utsötat vatten längst in och det blir lite varmare. Och då trivs de inte. Men däremot går man ut på en brygga och tittar ner på tampar som hänger ner, då finns det blåmusslor. Så att de har inte försvunnit, men de har förflyttat sig lite och då finns det, har ju funnits en nisch för de här att sätta sig.
Det har liksom varit ledigt då egentligen, eftersom blåmusslorna på grund av, vad ska man säga, störningar i miljön, förändringar i miljön. Och nu kom det värsta svallet här.
Det gjorde det.
Det måste ju vara efter en båt. Och det här är ju också en störning som vi hör.
Mm. Mm.
För att det kommer små vågor här. Det är ju ingenting mot vad som händer nere under vattnet.
Nej.
För vad händer där?
Ja, så det blir ju, alla de här fartygen, är klart att de ger mycket omsättning av vatten. Och det
blir virvlar. Det blir virvlar, precis. Och kraftiga.
Ja, och det ser vi också på stranden. Det har ju kommit upp väldigt mycket alger här. Tång. Och det är klart att mycket rivs ju upp när det kommer stora svallvågor. Så blir det ju.
Men det är en sak som ändå är spännande med de här stilla havsostronen. Mm. För att de har ju kanske inga naturliga fiender. Det är inga fåglar som är specialiserade på att äta ostron, stilla havsostron här. Men du har ändå sett någonting där.
Ja, absolut. Nu äts de ju flitigt. Men det som vi pratade om innan då, att många invasiva arter har ju, eller de har ju inga naturliga fiender. Så det kan ju ta ju ett tag för ekosystemen, andra djur, att förstå att de är ätbara, såklart.
Ja.
Det gäller ju även blåskrabban och alltså de olika krabborna. Men i det här fallet, så när man började se stilla havsostronen komma, och jag är ju gammal seglare, så man har ju suttit och tittat på klipporna, och oftast då så ser man de här högarna blåmusselskal alltid funnits. För trutarna är ju så att de får ju öva lite när de är små. De får flyga upp en bit, och släpper de då blåmusslan eller ostronet då för långt ner, så studsar det iväg, det går inte sönder. Släpper man för högt så kraschas det.
De har sönder skalen genom att släppa dem mot klipporna.
Ja,
så att de
lär sig. Det är lite trial and error. Sådana ett plus.
Så de åt blåmusslor innan.
Precis.
Men nu klarar de stilla
Nu ser man ju, och det såg man väldigt tydligt i början också, på att de jobbade liksom med detta. Men nu kan de det. Nu äter de massor.
Och nu hittar man också högar av skal av stilla havsostron, som har jättestora fina skal här. Så tack så hemskt mycket, Anna Dimming, för den här morgonen.
Tack så hemskt mycket.
På Nya Varvet i Göteborg, där det liksom är lite rosa-aktigt alltihopa i gryningsljuset när solen snart går upp.
Och tack till dig, Lisa Henkov, för den här höstmorgonen i Göteborg. Jag tänkte jag skulle läsa något årstidspassande som jag läste i en bok nyligen, den brittiska författaren Alice Smiths roman Höst. Så här skriver hon: oktober är en blinkning. Äpplena som för ett ögonblick tyngde trädet är borta, och trädens löv gula och glesa. En frostnatt har över en natt skänkt träd över hela landet klara färger. De som inte är vintergröna är en kombination av skönhet och prålighet. Rött, orange, guld i löven. Sen brunt, sen slut. Tänk att det passar som övergång till veckans kråkvinkel. I den har Naturmorgons Joakim Lindvall gett sig ut för att ta vara på äppelskörden. Och så har han tänkt på det där med tempo.
Allting började när jag skulle plocka äpplen för att musta dem. Och då är fallfrukt bäst. Det blir sötast juice då, har jag kommit fram till. Så jag gick där i godan ro under våra äppelträd en höstdag och vände på varje äpple för att se i vilken kondition de var. En del av dem är ju för långt gångna för att ens pressas. Det blir liksom ingenting kvar av dem när man har karvat bort förruttnelse och ätmärken eller hål från diverse larver och insekter. Det är bara att lägga tillbaka dem på marken. Det blir ganska många äpplen som går i retur, så att säga. Men så såg jag då ett rött och fint äpple där borta vid syrenhäcken. Perfekt för att bli äppelmust, tänkte jag. Så jag skuttade över ett gäng mindre lämpliga kandidater för att plocka upp praktäpplet och lägga det i min korg för vidare transport mot äppelpressen. En sinrik maskin med en lång gängad stång med en röd platta längst ut som pressar ut den honungsgula vätskan genom en cylinderformad sil i rostfritt stål. Men precis när jag skulle ta det där äpplet, eller rättare sagt när jag tog det, lyfte den kalla glänsande frukten i min hand, såg jag en snigel som tänkte göra samma sak. Kanske inte ta äpplet i handen, men i munnen. Jag såg nästan hur den putade med läpparna och hur den verkligen trånade efter äpplet som precis försvann framför munnen på den. Jag var snabbast. Och det här som tempot kom in i bilden. Snigen och jag lever i helt olika tempon. Jag kan inte påstå att jag lever i något extremt snabbt tempo för att vara människa. Jag gillar tvärtom att ta det rätt lugnt. Men i jämförelse med snigen så lever jag i raketfart. Och det var där och då som jag började föreställa mig hur det skulle vara att leva i snigelfart. Tänk bara talet. Om vi skulle leva i snigeltempo. Då skulle den här kråkvinkeln ta timmar att lyssna på. Eller tänk tiden det skulle ta att ta sig till jobbet. Jag skulle inte hinna gå de dryga 2 kilometrarna innan arbetstiden var slut. Frågan är om jag ens skulle hinna dit innan nästa arbetsdag. Nej, inte det heller. För enligt forskare från Karlstad universitet som har mätt kryphastigheten hos 4 olika snigelarter i Sverige så kom de fram till följande på sitt sätt svindlande hastigheter. På första plats, gråsvart kölsnigel på 31 meter per timme. På andra plats, pantesnigel på 26 meter per timme. På tredje plats, mördarsnigel på lite långsammare 16 meter per timme. Och på fjärde plats, långsammast av dem alla, den svarta skogssnigeln på 14 meter per timme. Till mitt jobb är det som sagt drygt 2 kilometer. Om jag då räknar lite, ska vi se. Ja, då skulle det ta drygt 6 dygn för den svarta skogssnigeln att ta sig till radiohuset i Gävle och lika lång tid tillbaka hem. Alltså en resa på drygt 12 dygn. Den gråsvarta kölsnigeln skulle klara samma sträcka på ungefär halva tiden, det vill säga 6 dygn tur och retur. Men eftersom jag nu tillhör de mer långsamma människotyperna så tror jag att jag känner mest samhörighet med den svarta skogssnigeln. Med denna vetskap så är jag faktiskt glad att jag la tillbaka äpplet till snigeln.
Joakim Lindvall i veckans kråkvinkel. Vi ska börja runda av morgonen som varit fylld med vassa ostron, långflyttande fjärilssvärmar och studsande trollsländer. Och det gör vi med en sprillans ny naturfråga. Här kommer den. Vi söker ett nordamerikanskt träd som så här på hösten lyser smörgult här och var även i Sverige. Särskilt i parker och botaniska trädgårdar. Det svenska namnet anspelar på både bladens och blommornas likhet med en älskad och en gång i tiden feberframkallande lökväxt. Skicka ditt svar till oss på naturmorgon@sverigesradio.se eller naturmorgon 35930 Växjö. Och vi tar den en gång till. Vi söker ett nordamerikanskt träd som så här på hösten lyser smörgult här och var även i Sverige. Särskilt i parker och botaniska trädgårdar. Det svenska namnet anspelar på både bladens och blommornas likhet med en älskad och en gång i tiden feberframkallande lökväxt. Rätt svar på förra veckans fråga, det var kungstrollslända och vinnare var Lars Gustafsson i Glanshammar, Hilka Tallika i Skövde och Ann Lindqvist i Nässjö. Och om en vecka är Naturmorgon tillbaka, då ska vi till Abisko i Kiruna kommun för att ta reda på hur olika växter förbereder och klarar sig under vintern. Vad sysslar de egentligen med den kallaste perioden på året? Men nu är det dags för oss att önska trevlig helg. Producent var Helena Söderlund, tekniker Martin Tomelin, fältreporter det var Lisa Henkov och jag heter Karin Gyllenklev.